Det här är Glutenpodden live med Linus och Smilla, direkt från Mat för livet-mässan den 18 november 2023.
Varmt välkomna till Glutenpodden live!
Jättekul!
Så kul att vara här och att köra live på scen med publik. Det är andra gången vi gör det.
Ja, det är.
Väldigt roligt.
Det var några år sedan sist.
Mm, det var det. Men nu är vi här igen.
Nu är vi här igen.
Idag kommer vi att köra ett typ av lite lyxigt best-off-upplägg kan man säga med podden. Vi kommer börja med en liten digital frågelåda. Som, vi har ju eftersökt lite frågor från er. Så vi kommer svara på frågor som ni celiakister verkligen undrar. Och sen kommer vi även att ta in en av de mest framstående glutenfria receptskaparna just nu.
Vi ska ju ha med Johnny Hamnell. Han kommer in en liten stund. Han står faktiskt här bakom och väntar. Han har också gjort ganska mycket maten som ni har käkat och ni har smakat ute i matsalen. Och han kommer upp snart.
Det gör han. Men innan vi drar igång så kommer vi börja med det här klassiska greppet som vi kör varje podd där vi kör ett nyhetssvep. Linus, vad är egentligen det senaste från celiaki-världen?
Italien inför omfattande celiaki-test för barn. Italien kommer från den 1 januari 2024 att börja testa alla barn mellan 1 och 17 för celiaki och diabetes typ 1. Screeningen kommer till att börja med att pågå under 3 år. Och syftet är att upptäcka fler tidiga fall av celiaki och diabetes typ 1. Den som får diagnos så tidigt som möjligt löper mindre risk för alla de negativa hälsokonsekvenser som kan fås både av celiaki och diabetes typ 1. Och det här initiativet, som är då nationellt, är det första i sitt slag och kan förhoppningsvis inspirera andra länder, bland annat Sverige, att göra detsamma. Sverige ökar sitt internationella inflytande. Från och med i början av november i år, 2023, är Svenska Celiakiförbundets ombudsman och ansvarig för påverkansarbete. Det är alltså jag då. Invald i styrelsen för Association of European Celiac Societies, AOECS, som företräder cirka 300 000 medlemmar i Europa och ytterligare många tusen i andra världsdelar. Jag kommer då i den här nya rollen att sätta fokus på internationellt påverkansarbete och möjliggöra omfattande förbättringar för personer med celiaki världen över.
Roligt, grattis får man säga till din nya roll.
Tack.
Och sjukt spännande tycker jag med det här med Italiens screening. Tror du att det kommer ske i Sverige också? Att man börjar testa?
Jag hoppas verkligen det. Vi har flera svenska forskare som också håller på och kikar på just det här med screening i Sverige. Mm. Och även internationellt. Och det verkar som att man börjar vara ganska överens om att screening på celiaki och diabetes typ 1, det är framtiden. Mm. För att om man screenar så hittar man människor tidigt och slipper de här hälsoeffekterna, men även samhällsekonomiska negativa effekter på sikt.
Kul, det får vi följa.
Ja.
Men vi rullar vidare. Vi har ju fått in en himla massa frågor genom dels Instagram, men också vår digitala frågelåda som vi har haft här på mässan. Man når den här frågelådan genom den här QR-koden. Den har suttit lite överallt här. Och vi har valt ut 5 frågor nu på förhand som vi kommer att lyfta. Och jag tycker vi kör igång direkt bara.
Det gör vi.
Första frågan lyder så här. Vilket försäkringsbolag är bäst ur celiaki-perspektiv? Jag har själv celiaki och tänker på mina barn som då löper ökad risk för att få det. Vilket försäkringsbolag ska jag välja?
Ja, och då är det som så att den här frågan kommer ju lite grann ibland. Man vill kunna försäkra sig. Mm. Jag har valt att kolla då på konsumenternas försäkringsbyrå som är de som liksom verkligen går igenom och granskar försäkringar, försäkringsbolagen. De är ju liksom delägda eller deldrivna av försäkringsbranschen och Konsumentverket och liksom massa olika. Så de bör man kunna lita på. De har rankat 5 stycken försäkringsbolag. Det finns flera som har olika försäkringar. Det får man kika själv. Men av de 5 stora så är det så att Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa, de har just nu försäkring där man inkluderar celiaki. Om man då får celiaki-diagnos så kan man få ersättning från de här försäkringsbolagen. Andra har inte det. De som finns med där är If och Dina Försäkringar heter de. De har inte celiaki med. Så att när du tecknar en försäkring, håll koll på att verkligen celiaki finns med. Varje år får du dessutom ett försäkringsbrev när du tecknar försäkringen på nytt eller förlänger den. Där får du hålla koll igen. De kan ju ta bort saker och förändra såklart. Så att håll koll varje år du förnyar på att det verkligen är så. Sen är det bra att tänka på att vid celiaki så får man 2% av det här försäkringsbeloppet som man har valt. Så det är kanske inte jättemycket, men det är ändå någon peng.
De som inte har koll helt på vad det liksom handlar om, det handlar ju om att om man får sjukdomen och är försäkrad kan man få cash. Det är det vi pratar om.
Ja. Ja.
Och då ska man alltså välja Folksam, Länsförsäkringar eller Trygg-Hansa. Mycket bra.
Ja.
Vi kör nästa fråga. Jag har läst att man kan äta upp till 3 deciliter vanliga havregryn per dag. Stämmer det?
Kan. Man kan ju äta vad man vill faktiskt.
Men det är sjukt mycket med 3 deciliter. Havregryn, ja. Eller havregrynsgröt är typ en deciliter.
Ja, man får ta en rejäl grötbit.
Ja.
Men det är ju så att det som rekommenderas är att äta vanlig havregryn inte.
Inte alls?
Nej. Glutenfria inte. Havregryn däremot.
Ja.
Det kan man säga. Vanliga havregryn kan vara kontaminerade av gluten och det kan vara ganska höga halter. Och det vet man ju inte förrän man analyserar dem. Och jag tänker, det är inte många som skickar iväg sitt paket på analys för en 1000-lapp för att sen käka gröt på det. Utan man vill ju veta redan på förvarn, innan man gör gröten, att den är säker. Så då får man välja glutenfria havregryn.
Men typ om man är på ett café och det är chokladbollar så står det så glutenfritt men bakat med vanligt havre. OK eller inte OK?
Den märkningen är inte tillåten i Sverige, så då får man ta och gå in på anmälmaten.nu. Det ska stå glutenfritt.
Ja.
Eller ingenting alls.
Så att det... Men kan man äta den eller inte?
Oklart.
Ja.
Den märkningen betyder ju ingenting. Det kan liksom vara, vi vet inte vad det betyder.
Nej.
Om det står glutenfritt, då är det säkert. Står det inte glutenfritt, då vet vi inte vad det betyder. Det kan vara säkert, det kan också inte vara säkert.
Vi håller oss till glutenfri havre helt enkelt.
Ja.
Det gör vi. Nästa fråga. Det här tyckte jag också var spännande. Angående ärftlighet, kan man ta reda på om till exempel ens barnbarn har ärvt glutengenen från sig själv?
Det kan man faktiskt.
Kan man?
Det finns liksom då gentester.
Ja.
Så man kan se om de här generna som behövs för att kunna utveckla celiaki, om de finns hos en viss person, så kan man kolla det. Man kan kolla hos sig själv eller hos andra. Sen är det så att i Sverige så räknar man med att ungefär hälften av alla människor har de här generna som krävs. Så att det säger ju inte jättemycket.
Nej.
Och sen är det, man räknar med att det kanske då är 1-3% som får diagnosen. Och om hälften har det så blir det då 2-6% som får diagnosen. Så det är ganska få av de som kan få celiaki som faktiskt får det.
Mm.
Så att man kan göra gentest. Men sen måste man ändå kolla upp då med jämna mellanrum. Om man har då till exempel en släkting, en farmor eller mamma eller moster eller vad man får som har celiaki. Att man kollar upp då med jämna mellanrum att man har celiaki eller inte.
Förstår. Spännande. Jag är själv sugen på att testa runt. Vi går vidare till nästa fråga.
Mm.
Stärkelse och extrakt överlag. Vad är det som gäller egentligen? Och här gissar jag då att man syftar på till exempel vetestärkelse eller kornmaltextrakt.
Det är nog en bra gissning, tror jag.
Mm. Jag är själv osäker på vad som gäller efter alla dessa år, trots podd och allting.
Ja, men det är, alltså just när det gäller extrakt har man ju till exempel i julmust.
Ja.
Brukar det vara kornmaltsextrakt eller kornmaltsessens.
Mm.
När de har kollat och när de tillverkar så brukar de mäta glutenhalten. Och det brukar inte vara någon glutenhalt i extraktet som sen blandas ut i vatten för att bli julmust. Så att det bör vara en ganska låg glutenhalt om ens någon i liksom då, de som görs av det här extraktet bara. Men sen om man tänker julmust så kan man också göra julmust som...
Du spoiler nästa fråga, den handlar bara om julmust.
Ja, men, vad dumt.
Men du kan fortsätta prata om det.
Vi kör på. Det hänger ihop tyvärr. Men det är så att alltså, när man då har julmust till exempel, eller andra saker, så kan man göra det på andra sätt än att man då häller extrakt i vatten.
Mm.
Man kan också göra lite som med öl, att man brygger det. Liksom. Och sen då tillsätter enzymer som drar ner glutenhalten, bryter sönder proteinerna så att de blir ofarliga. Så det gäller att kolla vilken sorts julmust man köper. Så att man vet då, är det mest vatten bara, eller kan det också vara liksom gluten i den?
Och om det då gäller de här vanliga typ apotekarnas, ICAs, så är det mest tillsatt kornmalt?
Det brukar vara tillsatt till vatten. Alltså man har det som en liten essens som tillverkas av ett företag. Kommer jag ta det? Det är ett företag som gör den här essensen i alla fall. Som man då tillsätter i vatten. Det ska vara hyfsat säkert. Men sen ska man ändå tänka sig att drick inte för mycket ändå. Det är liksom, det är massa socker, det är inte bara nytt.
Ja, men det är inte vårt uppdrag.
Nej, det är det inte.
Men jag tänker, om vi nu pratar om just julmust. Man ska kolla om det är ett extrakt eller om den är bryggd. Hur ska jag veta om det är ett extrakt eller bryggd? Står det på ingredienserna?
Det står extrakt. Det står det liksom innehåller vatten, socker. då kornmalsextrakt eller något sånt där. Annars står det att det innehåller då liksom, att den är liksom en bryggd öl. Det finns glutenfri sån bryggd julmust, men det finns också sånt som inte är glutenfri. Så där får man hålla lite koll på vilken man kan dricka eller inte.
Och om vi då går tillbaka till frågan egentligen som handlade om stärkelse. Nej, men hur är det med vetestärkelse? Ska vi dra det också? Det är väl ändå många som undrar.
Ja, men det tror jag. Det är en vanlig fråga.
Vi fick in den kanske 10 gånger till den här frågan.
Ja, lådan. Jag har fått den redan här idag. Ja. Är det mitt lilla frågebås? Nej, men det är så att när det gäller vanlig vetestärkelse så var den ju kan säga, tillåten förut för, vad blir det, 10-12 år sedan så sa man att vetestärkelse var okej. Så man kunde till exempel äta då Pringles chips som var gjorda av vetestärkelse.
Mm. Så växte jag upp. Ja. Vetestärkelse är okej, Pringles chips okej. En kanonvärld.
Ja, det är en jättebra värld. Ha? Sen blev världen väldigt dålig när man kom på då att det är ju inte bra.
Nej.
Det är ju inte bra att käka jättemycket gluten. Så då sänkte man gränsen då till 20 ppm. Det är den gränsen vi har idag. Förut kallades det naturligt glutenfritt. Men eftersom man då sänkte gränsen för glutenfritt till 20 ppm så har vi bara glutenfritt idag. Och då är det så att då finns det glutenfri vetestärkelse. Det är det man ska välja då man har celiaki. Mm. I vetestärkelse så vet man inte hur mycket gluten det finns. Det kan vara väldigt lite, men det kan också vara väldigt mycket. Samma som med havre och även bovete. Det kan vara nästan ingenting alls, eller det kan vara mycket. Så att vetestärkelse, välj glutenfri om du har celiaki.
Men ibland ser jag att det dyker upp i så här frågeforum på Facebook typ. Någon som lägger upp att det är en glutenfri förpackning, alltså det är liksom en glutenfri pasta eller någonting. Och sen så står det bara vetestärkelse i ingredienserna. Vad gäller då? Det står inte glutenfri vetestärkelse, men det är liksom en glutenfritt brandad produkt.
Man kan ju gissa att den är glutenfri, men jag skulle säga att man får kontakta dem nästan då. Då kan man också gå in på anmälmaten.nu och liksom påtala för det. Är det glutenfri ska det ju stå det.
Men om den har den här alltså, symbolen?
Ja.
Den där symbolen.
Har den symbolen där uppe?
Ja. Då är det väl ändå glutenfri vetestärkelse i det?
Då ska den ju vara glutenfri. Då är den här symbolen innebär ju att den är licensierad av svenska celiakiförbundet eller polska eller danska eller vilka det nu kan vara i Europa. Och det vi kräver är ju att de ska analysera produkterna, göra tester på dem och provtagning varje år, skicka in analysresultaten till oss. Och att liksom då fabriken ska kollas att den är säker och att deras rutiner ska kollas. Så att är symbolen på så är det ju lugnt. Men de ska ändå se glutenfri.
Ja, då kan man säga lite så att får de lite bakläxa om man anmäler dem.
Yes.
Bra. Sista frågan handlade ju om julmust, men det har ju du redan berättat så fint att det är okej om det är kornmaltextrakt.
Ja.
Men inte om den är bryggd.
Nej.
Jättebra. Vi pausar frågelådan lite nu då. Men om man kommer på, om man sitter här i publiken och känner så här, fan jag har också en fråga jag vill ställa. Då kan man alltså scanna den här QR-koden med sin mobilkamera och skicka in en fråga. För vi har frågelådan öppen här och vi kommer att återkomma till den i slutet av avsnittet.
Nu är det dags att köra upp en gäst på scen här.
Ja, här på plats har vi nämligen en av de mest engagerande receptskaparna i hela vårt celiaki-community. Som under pandemin gav sig fasen på att få till det där perfekta receptet på pizzabotten, kanelbullar och andra godsaker. Idag så delar han med sig av sina guldklimpar till recept under nicknamet No Glue For Me. Välkommen upp, Johnny Hamnell! Vi går rakt på sak. Har du själv celiaki?
Jajamän.
Känns som en bra grund.
Ja.
När började ditt bakintresse egentligen?
Så jag har ju bakat hela livet, men på riktigt under pandemin. Då fick jag tid över.
Jag förstår. Du lägger ut dina recept på No Glue For Me.
Ja.
Och vissa av dem har verkligen så break the internet. Alltså blivit hur stora som helst. Vilket recept är det du har fått mest respons på?
Så, pizza överlag. Mm. Och krabbelurer.
Okej, vad är det?
Stekt sockerkaksmet, pannkaka-ish. Uh-huh. Den varje gång jag lägger ut den så bara spränger den i Instagram. Jag vet inte vad som händer. Men annars är pizza som är störst.
Gud vad kul. Hur hittade du på det här pizzareceptet? Jag har sett det själv. Det har ju så fluffiga kanter, krispig botten.
100 bak senare, ungefär.
Är det så?
Ja, något sånt.
Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på provbakning?
Nu kanske 8 timmar i veckan. Som mest 50-60 ett tag.
Oj!
Är det ett heltidsjobb eller?
Nej, det är en hobby.
Det är en hobby som tar 50-60 timmar i veckan.
Den har minskat. Det var mer början. Pandemi och så här. Mycket tid över.
Hur många timmar av de här är liksom lyckade försök?
Nu är ganska många. I början ganska få. kan man säga. Det är mycket deg i papperskorgen. Och stärkelsefyllda pizzor och sådär. Men,
jag förstår. Du skriver på din hemsida att du tar fram recept utan vetestärkelse med naturliga mjöler. Varför gör du det? Eller hur tänker du där?
Ja, men delvis vill jag ha rena produkter. Men jag upplevde också att jag kunde få ont i magen av vissa av bröd med vetestärkelse i. Och så kände jag att ska jag göra någonting så gör det rent. Och lite svårare.
Vad är dina favoritmjöler då att baka med istället för mix?
Ris. Har jag väl i allt stort sett. Sen durra, majs och potatis.
Okej.
De vanligaste.
Vad durra, det är nytt för vissa kanske. Ja. Varför tycker du att just...
Jag tycker det är en bra smak och bra färg. Och sen så tycker jag att det binder bra i degen. Mm. Så att...
Coolt. Vi har ju efterfrågat sen tidigare om du hade 3 baktips. Vad är liksom, om man själv känner att man inte har 50-60 timmar på att lägga på, att ta fram lite recept?
Ja, men en våg, en riktigt bra våg. Gärna en som tar 0,1 gram.
Okej.
Okay. Pocketvåg. Ja. Till alla xantangummin och softbake. För de är så känsliga. Sen tålamod. Och att följa recept om man inte vill liksom... sitta och testa själv, så att ta beprövade recept. Vi är ett gäng som gör ganska mycket recept liksom. Så att ta dem och följ dem noga. För det är mer kemi än känsla. Min upplevelse.
Mer kemi än känsla, det är otroligt bra citat. Och stämmer ju.
Ja. Jag tänkte på det du sa om en våg. Ska man mäta eller väga?
Väga. Allt.
Allt?
Alltid. Ja. Programmet.
Ja.
Det är ett hett tips.
Men du nämnde lite kort med santangummi och så. Ja. Av de liksom mer specialgrejerna, vilka brukar du använda då?
Xantan, psyllium och en del softbake. Det vill de använda mest. Ibland garkännmjöl, men det är ganska likt santangummi.
Ja, jag fattar. Att... Spännande.
Mm. Jag tänkte, maten här på Mat för livet-mässan, den står ju bakom lite grann.
Ja, det gör.
Kan du berätta lite om vad det är för någonting? Jag har käkat lasagne till exempel, jättegod.
Ja, men det är lasagne, veganska grusvårdplattor, handkavlade. Nu är den slut tyvärr, så att hon inte missar den så...
Men du har handkavlat pasta till lasagne till hela den här mässan?
Ja.
Det är fantastiskt!
Hur många timmar tog vi där?
En och en halv dag kanske. och sen är det hamburgare, vanlig och vegansk, eller ja, vegetarisk.
Ja.
Det blir bakat bröd, 370-80 bröd, något.
Otroligt.
Ja.
Det är verkligen, du är verkligen engagerad. Det får man verkligen ge dig.
Ja, men det är viktigt att vi har det bra också, tycker jag.
Ja, såklart. Och om man är nyfiken mer på vad du hittar på, så kan man ju följa dig på No Glue For Me på Instagram.
Ja.
Eller gå in på din hemsida noglueforme.se.
Precis, .com.
.com. Ja. Och där hittar man alla recepten. Bland annat det här pizzareceptet som är helt fantastiskt. Jättekul. Ja. Tack för att du kom upp på scen och svarade på lite frågor.
Tack själv.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Lailas och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiaki.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Ja, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Då kanske det är dags att kika lite i frågelådan igen.
Vi väljer faktiskt in frågor här.
Kul.
Nu ska vi se hur många vi har. 28 frågor har vi fått in.
Ska vi börja med den här kanske?
Mm.
Jag har hört att det kan vara gluten i risvinäger som används för att göra sushi-ris. Är sushi glutenfritt?
Om det är vinäger som är destillerad, så samma sak som med liksom då starksprit. Om man destillerar det, liksom då hettar upp det och några gånger och det flyter runt och liksom det ångas upp och sånt där. Då är det inte några glutenproteiner kvar.
Nej, men hur ska jag veta om jag går till min lokala sushi om den är destillerad?
Fråga.
Ja. Men brukar den vara destillerad?
Den brukar vara destillerad, men ändå. Fråga för säkerhets skull. Man vet aldrig riktigt om de använder vanlig vinäger eller risvinäger.
Nej.
Folk kan ju säga saker. Vi vet att Livsmedelsverket gjorde en undersökning förra året som presenterades i år, där man såg att 25% av alla restauranger som undersöktes i 70 kommuner visste inte vilka allergener som fanns i maten. Så att det är väldigt bra att fråga. Även om du liksom då tänker dig att den här ingrediensen är säker, så fråga ändå om det verkligen är säkert.
Det är helt sinnessjukt att 25% inte har koll på vad som finns i maten.
Det är lite, alltså var fjärde gång man käkar så kan man riskera någonting.
Ja. Men generellt kan man väl ändå säga att sushi brukar vara glutenfritt. Jag äter sushi ofta.
Ja. Ja, men generellt är det nog.
Ja.
Men jag tycker ändå, fråga alltid ändå. För det finns många som inte har koll, som kanske kan råka lägga till en ingrediens. Som är, vi pratat tidigare om rostad lök.
Ja, alltså hatar rostad lök. Det är liksom bara kom in i sushivärlden och förstörde all sushi. Folk håller på och sprinklar överallt.
Och det tänker de kanske inte på att det är... Det är gluten.
Nej. Men risvinägen borde ändå vara glutenfri, kan vi ändå konstatera, om det inte är liksom någon jättespecial version.
Ja.
Bra. Kör nästa fråga. Vad kan man göra när man har fått i sig gluten? Alltså för att må bättre.
Den är lite klurig faktiskt.
Ja.
Det finns väl lika många svar som det finns människor med celiaki. Men generellt så ska man just såklart undvika att få i sig gluten. Sen är det här då att väldigt många har inte koll och kommer att ge dig gluten fast du inte vill ha det. Och då finns det jättemånga...
Deppigt!
Ja, men det är lite deppigt. Därför har vi också den här anmälmaten.nu för att kommunerna ska få veta vad som händer så att de kan agera. I dagsläget så är det väldigt få som anmäler saker till kommunen. Man säger till på restaurangen, man kanske blir lite arg eller man blir ledsen eller sånt där. Man säger till att nu är ni fel, nu får ni göra rätt nästa gång. Och så säger de tack för informationen, förlåt. Och sen är det en ny dag. Om man anmäler till kommunen genom vår hemsida då, www.anmälmaten.nu, då får kommunen veta det. De får gå ut och snacka med dem. De skriver upp en liten bock i tabellen och vet att den här restaurangen blev anmäld för det här. De får ha lite extra koll på nästa gång. Så kommer det på sikt att bli bättre och de här 25% kommer att minska.
Det är bra. Men om man nu ändå har fått i sig gluten då?
Ja.
Och lindra sina smärtor?
Då är det så att det verkar som att vissa människor kan kanske typ äta någon frukt exempelvis som kan hjälpa till. Andra kan äta någonting annat, man kan dricka någonting. Men generellt finns det ingenting som man kan göra som funkar för alla. Utan de får liksom testa sig fram. Helst ska det ju inte hända såklart. Men om det händer så får man testa lite grann, lite vad som helst skulle jag säga. Men
jag har hört, det känns som att det finns en utbredd uppfattning om att man kan äta grönt syrligt äpple eller ostbågar. Och att det ska liksom lindra besvären.
Många säger att det funkar.
Ja.
Så att testa det. Om man tål liksom allting som finns i dem.
Men och sen så finns det ju de här gluten go-pillerna som vi med celiaki inte kan liksom må bra av. Men det finns också någon typ av uppfattning om att om man äter ett sånt piller när man har fått i sig gluten att det skulle lindra besvären. Stämmer det?
Ja, alltså människor kan ju reagera på lite vad som helst. Alltså man kan ju äta sockerpiller eller gluten go-piller. Men gluten go-piller hjälper inte mot liksom att ta bort någon inflammation i tarmen eller att minska något sånt där. Så de är verkningslösa för människor med celiaki. Sen kan det vara så att man känner sig bättre om man tar ett piller.
Mm.
Men det kan också funka om man äter vad som helst annat. Men gluten go ska man inte använda om man har celiaki. Det ska man undvika som, inte som pesten, men i alla fall ät inte det, fuska inte liksom med gluten go. För det funkar inte. Det kan kännas bra, men tarmen mår inte bra av det.
Bra, tydligt svar. Jag såg en fråga förut här som jag tyckte var väldigt intressant.
Det blir bara fler och fler frågor. Det är svårt att hålla koll nästan här.
Ja, exakt.
Vi har en fråga också. Har Smilla celiaki, undrar någon.
Ja, det har jag. Det är därför jag står här och programleder den här podden. Men jag fick celiaki när jag var 5 år gammal. Och har jobbat med glutenfritt sedan jag var 15 typ. Och bloggade på glutenfrittliv.se. Men nu har jag hittat den här frågan som jag tänkte på. Som jag tyckte var sjukt upprörande. Ja. Borde det inte vara ett jämställt bidrag för tjejer och killar 2023? I Gävleborgs län så skiljer det sig åt. Det visste inte jag. Får man olika mycket pengar om man är tjej eller kille i Gävleborgs län?
Jag tror att de hänger kvar i det. Det är så att det finns lite uträkningar från Konsumentverket som har gjort uträkningar på då merkostnad för glutenfri kost och laktosfri kost under många år. Sen slutar de med det. Och sen börjar de igen för 2 år sedan tror jag att det var. Tidigare har de kollat på liksom hur det skiljer sig mellan män och kvinnor i olika åldersgrupper. Eftersom det är, kvinnor och män är oftast olika stora och har olika stort energibehov. Och då har man räknat ut hur mycket de behöver extra för liksom då ålder och kön. Sen kom man på att det var ju ingen toppen idé. För att män och kvinnor är liksom inte det enda som skiljer människor åt. Man kan ju vara en kvinna och en annan kvinna kan ju ha väldigt olika energibehov ändå. Ja. Det är liksom en liten konstig ålder är bättre att göra en sån här bedömning på.
Vadå, så de skilde alltså mer på kön än på ålder när man gav ut liksom ersättning eller bidrag?
De gjorde både och liksom. Ja. Så att män fick en peng och kvinnor fick en peng. Och Gävleborg är lite kvar då i det förgångna. Så ska det ju inte vara såklart. Det ska ju vara ett jämställt bidrag och det ska ju också vara ett bidrag som är ofantligt mycket högre än vad Konsumentverket räknar ut. Konsumentverket kommer fram till att merkostnaden för glutenfri kost för någon som är då över 16 upp till liksom 76 tror jag att det är. Den är ungefär, om man minns rätt nu, ungefär 5% extra får man betala per månad. Mm. Inte jättemycket pengar om man tänker liksom hur mycket man lägger på mat.
När hur mycket är det i kronor då?
I kronor så räknar man med att det kanske kan handla om några hundringar kanske.
Ja.
Eller någon hundring. Det är ganska lite pengar. När vi räknar på det här, då har vi kollat på liksom då offentliga dokument. Det finns en gammal dom från regeringsrätten från 2009. Det är den enda offentliga källan som finns för det här. Där var livsmedelsanvisningen, alltså det här bidraget man får, eller maten man får när man är under 16. Det var ett värde på den. Den var värd 3600 kronor per barn och år. När man räknar upp det då med konsumentprisindex och sånt där för mat så landar vi att i år skulle det vara då ungefär 6000 kronor. Så att det man ska få då för ett barn under 16, det är ungefär 6000 kronor per år. Och det här är bara en del av matmerkostnaden.
Mm.
Så att om man då är under 16 så ska man ha minst 6000 per år, men antagligen mycket mer. Och för vuxna så blir det ungefär runt 9000 per år. Men det är ju mycket, mycket mer som det kostar.
Ja.
När vi försöker liksom kolla på det här och kolla på liksom lite matkassa och sånt där, så landar vi att merkostnaden hamnar snarare för en vuxen runt kanske 12 000 eller något sånt där. Eller
och,
mer.
Och är det liksom, om man vet det, eller ni har räknat ut det här, kan man göra en förändring eller kommer det bli mer pengar? Eller hur kan det vara så att ni har den här uträkningen men att man ändå får någon hundralapp liksom?
Det beror på att ingen har räknat på det här mer eller mindre någonsin, utan man har ju bara gjort lite, alltså på riktigt, utan man har gjort liksom bara lite bedömningar och sen har man satt en siffra och sen betalar man ut det i bästa fall. Det som görs just nu är att man ser över den här subventionen där man barn får mat från regionerna. Vissa regioner ger pengar istället, men man har rätt till mat egentligen. Den ser man över, den här subventionen. Den skulle presenteras egentligen sista augusti, sen sköts det upp till sista oktober. Och jag har inte sett någonting ännu, så att jag antar att det fortfarande är uppskjutet då. Men någon gång snart så kommer det komma ett förslag på hur det här ska se ut i framtiden. Utifrån det så får vi ta nya tag för att se om det är bra. Och då får vi stötta det eller arbeta emot om det är väldigt dåligt.
Cool, då händer det ändå något på den fronten.
Det gör det.
Kul att höra. Den här kanske?
Ja.
Jag undrar om ni vet någon kur eller medicin som är på gång för oss med celiaki. En riktigt bra fråga. Vi alla undrar, kan jag gissa.
Ja, men det tror jag. Det är inte kul. Och just det här som att man har 25% i restaurangerna, vet inte vad de håller på med. Vi vet att i många förskolor så är det jättemycket problem. Barn får gluten fast de inte ska ha det. Men det är så att det läggs jättemånga 100 miljoner dollar liksom per år på att forska fram en medicin. För att det är så att kommer man fram till en bra medicin som 1% av världens befolkning skulle vilja använda, då blir man väldigt, väldigt rik. Så att det finns ju liksom pengar att tjäna på det här. Vi har ju den här fetma-medicinen som ett danskt företag har tagit fram. Det här företaget omsätter ju mer än hela danska BNP varje år. Alltså de är extremt rika. Det är de som största ekonomierna i Europa snart. Liksom.
Så det finns ett kommersiellt intresse i viss typ av medicin?
Yes, det gör det. Om man räknar sagt med att 1% av världens befolkning har celiaki. De flesta vet inte om det, de har ingen diagnos. Så att de här företagen håller just nu på att ta fram någon sorts medicin. Det är som ett av de som håller på, de har 3 stycken olika projekt samtidigt som de kör. Det som de tror är att kanske inom 5-10 år så har de en medicin färdig.
Va?
Och den medicinen kan göra att man kanske kan liksom då inte bli skadad när man går ut och äter på restaurang och de serverar fel mat. Så okay. Att du måste fortfarande äta glutenfri mat, men du kanske inte måste oroa dig för biverkningarna av att få i dig gluten. Men du måste också ta en tablett varje gång du käkar någonting.
Okej. Okay. Men vadå, är det det man forskar mest på? Det låter som en jätte... Eller inte jättedålig, men man vill ju helst kunna äta gluten.
Ja, ja. Nej, det man forskar mest på... Man forskar ju på massa olika saker. Mm. Men det som är närmast att bli realitet... Ja. Närmast att faktiskt kunna komma ut till människor liksom i vardagen, det är den här medicinen där man ska kunna ta en tablett innan du käkar mat så att den hjälper till att bryta ner glutenproteinerna eller på något sätt att skydda tarmen. Det finns lite olika sätt att göra det här. Men det här är liksom på gång, de har hållit på ganska länge. Mm. De har gått på nitar massa gånger och det funkar inte och sådär. Men det här är lovande tycker de, det finns flera projekt. Och då inom 5-10 år tänker de att det ska finnas någonting. Sen är frågan då, kommer det här vara någonting som omfattas av subventionen, alltså läkemedelssubventionen? Eller ska man köpa det själv? Om det kostar 100 kronor per tablett, kanske inte så många som vill ha en sån tablett till som betalar 300 spänn extra för mat varje dag.
Nej, det blir dyrt.
Det blir dyrt, så vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Men en grej som de här företagen gör, de försöker ju såklart få fram argument till varför alla ska få den här medicinen och varför alla regeringar ska subventionera det så att de blir jätterika. Mm. Det är ju att de kollar på människor i USA och kollar på deras avföring.
Okej.
Okay. Det är lite kul. Mm. Det man kan kolla där, det är det som man kollar på gluten i avföringen och ser då det man har fått i kroppen som har passerat liksom systemet senaste dygnet eller dygnen. Och det man har sett då, det här har jag sagt i USA, det man har sett då är att nästan alla med celiaki får i sig för mycket gluten. Att de har liksom gluten i kroppen hela tiden fast de inte borde ha det. Mm. Och det är lite oroväckande. Vi tror att Sverige är lite bättre än så än USA, men vi vet inte för det finns inte gjort sådana studier i Sverige. Men det är ju då ett argument till att man ska ha de här tabletterna och käka dem varje gång man käkar mat. För att så här, du ofrivilligt får i dig gluten för att någon annan inte har koll. Och det tänker de också då. Och det, att få i sig gluten hela tiden kan leda till inflammation i tarmen som leder då till massvis med dåliga saker. Mm. Så att förhoppningen är då att man ska kunna screena alla barn. Se vilka får celiaki eller inte. Och sen ge dem medicin så att de inte får... Om de får i sig gluten så får de inga skadeverkningar så att de kan leva länge och vara friska som vem som helst.
Mm. Spännande. Undra när och hur det blir när det då kommer.
Vi bevakar här såklart.
Ja, det gör vi.
Jag har kontakt med flera av forskarna som är involverade i de här studierna också. Och de är positiva.
Cool. Du är liksom nyckeln in till den här glutenforskarvärlden.
Ja.
Ja. Spännande. Vi har en live-fråga kanske, eller?
Ja, jag undrar om jag kan.
Vi har en mikrofon här.
Så, ja. Mitt namn är Margareta Norrbom. Jag har haft celiaki 20 år och ätit på kaféer och konditorier åtskilliga chokladbiskvier. För det är vad man får rekommenderat när man kommer och säger, kan jag få beställa en ostsmörgås också till kaffet? Men så det visar sig ju vara fullständigt omöjligt på de allra flesta konditorier. Och då undrar jag, kan man tänka sig att ni kunde jobba lite hårt för att de tar hem en limpa och lägger i frysen så att de kan fixa en ostmacka åt det när man kommer? Det visar sig ju att när det gäller pizza till exempel, då är det ju snart inga problem när man går ut. För då kan man få en pizza glutenfri. Mm. Men när det gäller matbrödet, då står det liksom i stamp. Och jag har till och med blivit riktigt utskälld för att jag har kommit med en sån otrevlig påstående att jag skulle vilja ha en ostmörgås.
Ja. Ja. Men bra fråga tycker jag. Och jag kan verkligen känna igen mig i att det är svårt att få en macka på vissa bagerier eller konditorier.
Ja, det finns de som har fattat det.
Ja. Har du några bra svar, Linus?
Ja, alltså jag skulle säga att det här är liksom lite konsumentmakt att vara väldigt tydlig med att man frågar efter det. Vi berättar ju om att människor med celiaki finns. Vi påverkar ju liksom såklart. Men just det här att vilka specifika företag som väljer att servera glutenfritt bröd eller inte, där har inte vi någon riktig makt. Utan det som är att lyfta kunskapen om celiaki. Det finns jättemånga människor i Sverige, det är någonstans runt 20-25% som väljer att köpa glutenfritt. Ofta eller mindre ofta. Människor med celiaki är ju någonstans, alltså de som vet om det, det är ju någonstans runt kanske en halv procent i Sverige, jag räknar man väl med. Kanske lite mer, men någonstans där. De som faktiskt måste ha glutenfritt. Så det är väldigt, väldigt få. De som då köper glutenfritt mat, de flesta har inte celiaki-diagnos, utan det är väldigt få då. Så att de flesta som köper det behöver inte glutenfritt. De kan fuska lite grann. Vissa av dem kan vara lite högljudda, lite sura för att de inte får glutenfritt. Människor med celiaki brukar inte vara lika irriterade och sura.
De
brukar ge upp lite grann.
Vi är alldeles
för snälla.
Men jag tycker också på liksom en personlig nivå att man kanske har några favoritkonditorier eller kaféer som man brukar gå till. Som är närheten där man bor eller jobbar och så. Och där tycker jag i alla fall att jag har märkt att om man återigen hela tiden frågar så här, finns det glutenfritt? Kan ni fixa glutenfritt? Finns det glutenfritt? Om de märker att det finns en efterfrågan på det så har man ju kanske som konsument störst makt att liksom faktiskt få dem att köpa in den där limpan eller göra plats i frysen.
Och jag vet att Skuff, vårt ungdomsförbund, de har ju liksom då en karta med ställen som har glutenfri mat runt om i Sverige. Det är sådana saker som gör att folk söker sig till ställena eller väljer bort någon som inte har glutenfritt eller väljer någon som har glutenfritt. Så att jag skulle säga det, det bästa man kan göra är ju att, som Smilla säger, att fråga efter glutenfritt.
Ja.
Men det andra det är att engagera sig i förbundet,
ja,
såklart. Och liksom då fortfarande gå ut som förbundsmedlem då, liksom att prata. Men man kan ju även säga att man är medlem i förbundet.
Mm.
Och gå ut och prata med företag och säga att ni borde ha glutenfritt också.
Ja, nu har jag tagit upp.
Ja, men tack så jättemycket för din fråga. Sista frågan då. Vilket straff får restauranger med flera som serverar gluten fast man bett om glutenfritt? Får de något straff, Linus?
Ja, det första är ju då att man måste ju göra en anmälan. Man måste ju gå in på
anmälmaten.nu.
Tack.
Så vad får de för straff?
När det kommer in till kommunen så ska ju kommunen då kolla med de här företaget. Liksom, vad har hänt? Gör en utredning.
Mm.
Alla kommuner gör inte det här i dagsläget. Alla kommuner förstår inte att celiaki och gluten är någonting som man måste jobba med. Så därför är det att ju fler anmälare som kommer in, desto bättre kommer de att bli. Desto mer kommer de förstå att de måste jobba med det här. När kommunen då tar tag i det här så brukar de först prata med dem. Per mail, telefon, åka ut på ett besök och fråga då, vad är det som har hänt? Redogöra för liksom då, vad blev fel? Gå igenom rutinerna, gå igenom kanske om de har märkning som är dålig eller vad det kan vara för någonting som har blivit fel. Men de måste göra någonting. Sen kan det hända så att de säger då, men ni måste ju då fixa i ordning den här grejen. Annars så kan ni få någon straff. Det är väldigt sällan som man liksom bara direkt går ut och ger dem böter.
Men har det hänt att en restaurang får böter för att den serverar glutenmat?
Ja.
Har det?
Jag ska säga att i de här frågorna så är Malmö stad längst fram i Sverige vad det gäller det här. Där är det så att man har flera gånger gett liksom då vite till kommunala skolor exempelvis som har gett fel mat till barn. Även restauranger. Man kan få till som då, ett exempel från Kalix tror jag att det var, inte Malmö då. Där man stängde ner en restaurang som hade då väldigt osäker hantering. Det var både gluten och andra lener. Jättedålig hantering och sa att nu får ni stänga, det här går inte. Det här är jättefarligt. Mm. När ni har gjort i ordning, ni har liksom städat restaurangen, ni har åtgärdat alla brister, då får ni öppna igen. Om ni inte sköter det här, då kan det bli fråga liksom då om att man får betala böter till kommunen. Kommunerna kan alltså, de kan stänga företag temporärt eller liksom bara helt så, nu får inte servera mat, punkt. De kan också ge böter. Flesta kommunerna gör inte så här idag. Men det beror ju också på att de får in väldigt, väldigt få anmälningar om liksom då glutenincidenter. Så att det vi hoppas på är att ju fler anmälningar som kommer in, desto bättre kommer kommunerna bli på att liksom hantera det här. Och desto fler företag kommer att förstå att de måste skärpa sig på riktigt.
Det är ju verkligen intressant tycker jag att höra att man, företagen eller restaurangerna kan få liksom straff på riktigt, så att säga. För jag tänker att om jag bara går till mig själv, att om man går ut och äter, man får något fel, det kommer rostad lök på sushin, men fast man inte har bett om det liksom. Att det är kanske lite jobbigt att gå in och hålla på och anmäla och man känner sig liksom krånglig. Men det är liksom så vi kan göra skillnad och företagen och restaurangerna kan till och med få vite och böter.
Ja, ja.
Bra att veta faktiskt.
Och det som jag vill lägga till då om att gå in och anmäla, istället för att prata med restaurangen och liksom lägga ner tid och energi på att stå och försöka vara glad eller försöka vara upprörd eller sånt där, så bara in och skriv ner vad som har hänt, skicka iväg det, sen släpp det.
Så tar du gidret sen?
Inte jag, men kommunen.
Kommunen tar gidret.
De har ju betalt för det här.
Ja.
Det har inte ni. Ni har inte betalt för att bråka med företag eller kanske någon av er som är livsmedelskontrollant då, men låt dem göra det jobbet som de får betalt för. Och så kan ni liksom bara släppa det.
Bra. Med det så tycker jag att vi stänger frågelådan för nu börjar det här poddavsnittet brinna mot sitt slut.
Ja.
Men kul att vi fick in så mycket frågor. Vi får ju köra ett extra avsnitt med frågorna sen.
Det får vi göra. Det är väldigt mycket frågor faktiskt som rullar in här. Mm. Och sen tack till alla er som har lyssnat som inte är här i lokalen idag.
Så roligt. Och för er som är nya för Glutenpodden så kan vi ju säga att vi släpper ett nytt avsnitt var tredje vecka. Så att glöm inte att gå in på där ni brukar lyssna på podd och prenumerera eller följ. Så får ni ett litet sånt ping nästa gång vi släpper ett avsnitt.
Och sen såklart bli medlemmar i Celiakiförbundet om ni inte redan är det. Det gäller såklart alla er här i lokalen men även ni som lyssnar.
Absolut. Tack för idag. Vi hörs om tre veckor.
Hej då.
Hej då.
Det här programmet görs på Beppo.